Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hi, this is Benjamin from podcasts They Walk Among Us and They Walk Among America. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise. Stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulay Brothers' Dracula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher, Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good it's scary.
Eller långgammal podcast, podden där vi pratar om seriemördare, konspirationsteorier och kontroversiella ämnen. Jag är Robin Lennarsson och med mig har jag Jens Persson och Anders Larsson. Idag är det avsnitt 12 och det kommer handla om Skandiamannen, som på det senare tiden har blivit aktuell till potentiell gärningsman igen. Hoppas ni tycker om avsnittet.
Korsningen Sveavägen Tunnelgatan i centrala Stockholm. Olof och Lisbeth Palme promenerar hemåt efter ett biobesök på Biograf Grand. De har för inte så länge sedan skilts åt från sin son Mårten och hans respektive, som också varit på bio och sett filmen Bröderna Mozart. Biobesöket bestämdes i sista minut och inga säkerhetsvakter vaktade makarna Palme under den kvällen. Utanför biografen kan sonen Mårten minnas att han såg en man titta in i foajén. En man som Mårten senare skulle se utanför biografen när hans föräldrar promenerade mot Tunnelgatan. Mannen hade stålbågade glasögon, mörk lång rock, keps med öronlappar. Han hade en kall, stirrande blick. Ett signalement som återkommer även hos andra som har bevittnat händelseförloppet den kvällen. I ett av våra tidigare avsnitt talade vi om Palmemordet och där tog vi upp sannolika och mindre sannolika gärningsmän. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på en misstänkt gärningsman. En person som har funnits med sedan första början, men som har hamnat i skymundan av bland annat Christer Pettersson, som länge fick allt utrymme i media, men som sedan friades i rätten. Jag talar om Skandiamannen, Stig Engström. Han är en misstänkt gärningsman som befann sig på platsen och det finns en hel del frågetecken kring hans förehavanden den kvällen. Vi kommer titta närmare på dem med anledning av att en gärningsman kommer att presenteras nu till sommaren av Palmeutredaren.
Bakgrund. Stig Engström, 52 år, grafiker och reklamkonsulent. Han har arbetat åt företaget Skandia som reklamkonsulent och utformade affischer och liknande grafiskt material. Och han arbetade då i Skandiahuset på Sveavägen, precis vid korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. Båda hans föräldrar var från Småland. Stigs far jobbade som maskinspecialist hos Ivan Kriger. Och 1926 fick Stigs far, Folke Engström, i uppdrag att starta upp produktion i Indien och flyttade dit med sin familj och stannade där i 20 år. Stig och hans bror växte upp i Calcutta och familjen levde som en engelsk kolonialbefolkning med tillhörande tjänstefolk som barnskötare, kock och trädgårdsmästare. De gick då på internatskola i Indien, även när de flyttade tillbaka till Sigtuna, vilket han gjorde vid 12 års ålder, så gick han och hans bror på internatskola. När han först flyttade hem till Sverige vid 12 års ålder så bodde han under den tiden hos släktingar fram tills hans föräldrar kom hem. Hans första jobb var på försvarets materialverk och det var efter hans tid i värnplikten. Och efter det hade han ett antal olika jobb innan han till slut landade i tjänsten som reklamkonsulent då på försäkringsbolaget Skandia under sen 60-tal. Han var engagerad politiskt i Moderaterna i bostadsorten Täby utanför Stockholm. De tror även idag att han kan ha haft kopplingar till det Palmefientliga partiet IAP och Palmekritikerna på tidskriften Kontra. Det här är dock uppgifter som utredarna inte har kunnat styrka. Det som de däremot är säkra på det är att han var öppet palmefientlig. Det kunde räcka med att han såg Palme på tvn för att hans exfru, enligt hans exfru för att han skulle bli arg. Och vänner har vittnat om att han till och med vägrade att handla på Konsum på grund av sitt Palmehat.
Det är rätt galet.
Ja.
Men okay. Varför Konsum då? Eller bara...
Det är väl för att det är en, vad ska man säga, den ägs av medlemmarna. Det är ingen sån här inget kommersiellt företag på det här sättet, utan det är mer så här medlemsägt. Alltså lite mer struktur på det, antar jag.
Jaha, okej.
Det är lite extremt ändå.
Ja,
kan man tycka.
Det är min tolkning i alla fall, men så är det ju, det är en medlemsägd butik, inte liksom som Ica liksom att...
Det var inte så att han bara inte tyckte om Konsum liksom. Det fanns en bakomliggande orsak om andra ord.
Ja, det kan ju vara
dåligt att han inte gillar personalen.
Ja, precis.
Det kan ju vara att han bara inte gillar Konsum heller, men de nämnde det i samband då med Palme, så det borde ju vara något politiskt då.
Ja, intressant.
Men vad hade han för motiv då egentligen till att mörda Palme? Du sa att han var Palmekritisk, sa du.
Ja, precis. Hans vänner tror inte att han skulle kunna mörda en person. Att han var för fegel liksom. Mm. Men de tror i så fall då kanske att hans feget liksom osäkerhet kan vara om han mördat Palme någon annan. Att han vill imponera på folk. Att han i så fall ville kanske imponera på vännerna i någon av de här moderatföreningarna eller de andra Palmefientliga partierna då, som han kopplat till.
Mm.
Det kan ju också vara beroende på vad man tror. Om han mördat Palme så kan det ju vara att till exempel det finns ju andra teorier om högerextrema poliser till exempel som var inblandade i mordet.
Mm.
Att de det var ju till exempel några år sedan en person som påstod att en polis undrade om han ville kunna mörda Palme åt dem. Men den här personen sa nej. Det kan ju vara så att de börjar konspirera och till slut så hittar de en lämplig kandidat, vilket var Engström, och han gick med på det för han ville liksom hävda sig för de här personerna.
Mm. Menar du medlemmarna i Moderaterna nu, alltså den föreningen han var med i? Eller, vad menar du?
De här högerextrema poliserna tänker väl mer på dem.
Okay.
Om det var så, eller jag menar om det var andra personer som konspirerade då. Annars kan det varit bara att han det kan ju varit att han bara en spontan grej han gjorde och tänkte att det här ska jag berätta för mina vänner i de här partierna, men sen tänkte han att okej, de kanske inte alls är okej med att han mördar någon liksom.
Vet han har förmodligen tänkt på det ett tag och förmodligen tänkt under de banorna som du nämnde där att han kanske imponerar på dem. För att de har skojat lite om det eller sån här. Och han kanske vill ha den uppmärksamheten. Så, ja, det kanske är någonting där. Men jag tror inte de ville ha en dödad egentligen. Så.
Nej, förmodligen inte, så tror man ju inte att du är ganska få personer som vill ha någon person mördad. Eller vill mörda någon liksom, även om de ogillar personen starkt.
Exakt.
Så det är ju, skriver mycket till för det.
Mm.
Definitivt. Ja, det är intressant. Något som tyder på att han kanske hade någonting med mordet att göra var att han efter mordet fick starka alkoholproblem. En stor alkoholproblem.
Mm.
Han hade i och för sig haft det även innan mordet, men det spårade ur efter det skett då.
Ja, precis. Det går ihop lite med mordkvällen också, som vi kommer hålla lite närmare på sen då kanske.
Precis, precis.
Vi nämner lite om hans alkohol. Missbruk, precis. Möjligtvis.
Han drack ofta på jobbet, ja, eller utanför.
Ja, exakt.
Och han var ju en person som uppenbarligen inte mådde bra heller, för att han begick självmord i juni år 2000 vid 66 års ålder.
Mm.
Innan dess hade hans far dött så tidigt som 1966 i lungcancer.
Mm.
Och hans mor Ruth Engström bodde faktiskt kvar på Östermalm och överlevde sin son och dog faktiskt den 2 december 2013. Då har hon nått en ålder på hela 111 år. Ganska otroligt.
Och jag läste, blev inte hon Sveriges äldsta kvinna vid den tiden? 2013. Eller läste jag fel?
Jens, sa inte du att Sveriges äldsta person 113 år?
Ja, precis. Precis.
Var det, var 2013 det var 113 år?
Det vet jag faktiskt inte.
Men jag tror att det var då det var hon blev den äldsta. Men jag kan ha läst fel.
Ja, så kan det ha varit. För att hon var på åttonde plats av alla som hade blivit... Ja, den som var 113 var kanske inte just det året då. Liksom.
Nej. Nej, exakt.
Det var kanske tidigare. Men jag tänkte på en sak med det vi sa innan, det där med alkoholproblemen. Och så att han kanske hade jättestor... För han kanske till och med hade hoppats på att han inte skulle komma undan, tänker jag. Att han hade, du vet, hoppades på att han skulle ställa sig inför rätta, liksom. Det kanske var hans mål, liksom, att då skulle alla veta att det var han som gjorde det. Och då kände ju han att han fick uppmärksamheten, för i det här läget så var det ju så att det var ingen som liksom, han kunde inte, om man säger det till någon, jag menar, det liksom, det, vem som helst kunde ju säga det, alla var ju praktiskt taget misstänkta där ett tag.
Ja, det var ju liksom, hur många så att, som helst.
Så jag menar, hans syfte med det var kanske att han ville liksom imponera då på de där högkretsarna då. Och sen kände han väl såklart, som många människor kanske gör i det läget, han kände väl en oerhörd liksom skuld och sådär liksom. Att han aldrig blev gripen liksom. Att det aldrig hände något. Han blev bara förhörd.
Han gick aldrig i botten med honom. Han gick ju aldrig i botten med honom direkt.
Nej.
Viftade ju bort han som gärningsman ganska så snabbt. Han kom in på andra spår. Ja. Vi har glömt i föregående avsnitt om Olof Palme då.
Och just det där med att... Det var väl det att de beskrev ju en gärningsmannen där, alltså vittnesutmålen, alltså, eller vittnesutsagelserna. Men att han själv kontaktade polisen då, eller om det var media, och sa att nej, nej, men det här är ju jag. Och jag var ju där och jag var ju med och hjälpte Palmen lägga dem i sidoläge och jag sprang efter mördaren. Just det här har de lyft fram i media då, som att det är ett sätt för han att som talar emot att han var mördaren, för då, om han var mördaren skulle han väl inte synliggöra sig själv. Samtidigt kan det ju vara ett sätt för att honom att styra utredningen. Om han inte vill om det är han och han vill bli tagen, att bara okej, okay, nej, nu, de beskriver mig, alltså identifierar typ hur jag ser ut. Då måste jag försöka styra utredningen liksom, för han ringde ju dem flera gånger.
Han var ju rätt störig tydligen. Ja. Jag vill inte ha med honom att göra, för att de tyckte att han nästan vill ha för mycket uppmärksamhet och vara i vägen liksom.
Precis, men... så han var även med i media och återskapar
det är ju ett misstag tycker jag i och för sig av media att göra på det viset. Det är ju rätt konstigt att ha med honom där.
Ja.
Där du konstruerar liksom hela kvällen egentligen med honom. Precis.
Och det är intressant hur de att de inte följde upp han tidigare, för det var ju först 2016 som han lanserades som den potentiella gärningsmannen. Och där var ju författaren Lars Larsson i boken Nationens fiende och sen Thomas Pettersson, tidskriven Filter, 2018.
Ja, just det.
Pettersson skrev även en bok, Den osannolika mördaren, samma år. Jag läste någonstans också att det var Leif G.W. Persson som nämnde för Pettersson att han borde kolla upp Engström.
Men han är ju lite skeptisk till att det är honom.
Ja, han är ju det. Det är väl det att han framförallt han vill inte att det ska vara han, för då kan de inte göra något gripande.
Ja, exakt. Och de att kan... de inte har, han menar på att de inte har det här mordvapnet ännu heller. De har liksom inga superbra tekniska, kriminaltekniska bevis som sätter honom plats där liksom.
Precis, så även om det är han så ja, kan de inte
bevisa till 100%.
Liksom. Nej, det blir nog ganska svårt. Det är ju om de skulle hitta någonting, för han kände ju en både en vän och en granne som var en vapensamlare.
Ja, exakt.
Precis. Och
som hade sånt där vapen också.
Ja, precis.
4-5 stycken sådana tror jag han hade tumme.
Och mer bestämt en revolver, en Magnum.
Var det inte revolver? Ja, den där Smith & Wesson revolver eller något sånt.
Ja,
jag kan inte namnet.
Som var typ någon sån här pansar. Alltså det var en sån man använde för att skjuta igenom pansar typ. Det var väldigt kraftigt, så det var världens smäll. Och det var någon som sa att de inte ens hörde skotten. Och tänker man så här, de här människorna borde nog kolla sin hörsel alltså.
För det var så mycket extrem... oljud på Stockholmskvällarna.
Liksom. Ja, man undrar inte så mycket liksom. Det borde ha hört det, men... Men ja, men det var intressant också det där med signalementet, för Lisbeth Palme var så himla säker på att han hade en mörkblå täckjacka på sig då. Mm. Som var lite sådär 80-talsstuk på liksom. Grällafärg liksom, med grällfärg, pastellfärg eller någonting. Och det var, men sen var det många andra, till exempel Mårten Palme. Han beskrev signalementet som att personen hade mörk lång rock eller kappa med hög krage, keps med öronlappar, stålbagade glasen, kraftigt byggd, så axelremsväska. Och det är just det, allt ställer mig ju in liksom på Stig Engström. Och låt säga att det inte var, låt säga att någon har sett fel på brottsplatsen. Mårten Palme var ju aldrig på brottsplatsen. Alltså han såg ju bara den här personen innan det hände liksom.
Exakt.
Så det måste betyda någonting också, för att Stig Engström påstod att han, alltså, stämplade ut från jobbet där innan precis.
Mm.
Och den grandmannen, det är klart grandmannen kunde ju varit han, för det var ju lång tid innan liksom. Men sen den personen som följde efter föräldrarna, det kan ju orimligt ha varit honom då, för han skulle egentligen vara på kontoret då.
Mm.
Liksom. Eller att det känns också otroligt att någon skulle vara klädd precis som honom liksom. Och så tätt in på under exakt samma klädsel. Men däremot den här mörkblå täckjackan, den var en ganska vanlig täckjacka. Det var många som hade den på den tiden liksom.
Exakt.
Så det var inte något jättebra kanske signalement sådär.
Kapsen var det som var ganska speciell.
Väldigt speciell.
Med öronlapparna och sånt.
Mm.
Så det är ganska igenkänningsbart ju.
Precis. Men
det var väl under den kvällen han skulle ta den här, eller teorin då, att han tog den här lunchen då på jobbet då. Var det inte då han såg paret Palme?
Ja, fortsätt igen.
Nej, berättar du. Jag...
Det var väl det att Mårten Palme såg personen med det här signalementet då.
Ja.
Han tycker, Mårten idag tycker påminner då om när han ser Engström.
Ja, just
det. Och polisen pratar ju med Engström efter det här då, för som sagt så blandar han ju in sig själv i utredningen.
Mm.
Då sa han bara att nej, jag var inne på och jobba på Skandia ända till 23:40 någonting, eller 23:21 var det väl. Och så jag gick inte ut någonting, men
det stämde ju inte.
Nej, enligt en väktare där så mötte hon honom när han kom tillbaka. Han hade varit ute vid 21-tiden. Och som han själv sagt, hon märkte att han var alkoholpåverkad. Druckit middag. Och det var ju den här tiden som de kom ju till Sveavägen, var det väl 2047, paret Palme då. Och sen gick de till Grand, var det, var biografen.
Just det.
Så, och han kom ju tillbaka vid 21-tiden som sagt, så det stämmer in på tiden.
Men då såg inte de honom mer än en gång, eller var det bara en gång? Och såg han. Nej, två gånger var det, va?
Mårten påstod
det, var väl, de såg Mårten.
De såg den här som kallas för grandmannen, alltså han som stod och tittade in i biografen liksom.
Mm.
Och sen så såg de en man, sen såg han en man som följde efter. Sen så såg ju folk och ja, det var ju någon som stod också vid Dekorima. Och det var ju också, förmodligen också han då, Dekorima-mannen. För att han berättade ju själv att han stannade upp vid ett skyltfönster där det var ljust. Och så kollade han på sitt armbandsur då. Får se vad klockan var. Så det kan ha varit honom då också.
Jag tänkte på väktarna. Såg inte väktarna honom mer än en gång också? För det är också pusslet, lite pusslet i storyn.
De sa att han kom in igen. In till huset igen då. Alltså, eller till kontoret då. 23:40.
Ja.
Och han var anfall liksom. Att han, som att något hade hänt då. Och sen så påstod han ju att han hade bevittnat eller typ hjälpt Palme då. Och han hade, hade väl bevittnat sin hjälpt Palme typ och sprungit efter mördaren.
Och han gick bakom en bakväg där också va? Typ i källaren där.
Dörr som liksom var Skandia. Inte var larmad eller sånt där. Som liksom var typ olåst. Han kunde smita in igenom. Så det var precis. Väldigt många osäkerheter där. Det var ju någon säkerhetsvakt. Hon har liksom inte, hon visste inte ens om man var på kontoret. För det lyste liksom under dörren. För att det var mörkt i korridoren. Lyste under dörren. Men hon vet att han jobbar över. Så hon vågar liksom inte knacka på det. Vet, sådär. Hade hon gjort det? Tänk om han kanske inte har varit där. Liksom.
Nej, han kan bara lura dem alltså. Att få alibi.
Förmodligen. De blir liksom en del av hans alibi då.
Ja.
Det är så. Och sen så, som Anders sa, så kollar han upp allting. Och sen så jagar han om det i förhöret sen då. Men det var ju fel på klockan också liksom. Så det kan just ju vara bara att han liksom har väldigt dålig koll på tiderna också.
Ja.
Det är inte omöjligt liksom. Men det är väldigt konstigt, för vissa saker han har fruktansvärt bra koll. När jag har lyssnat på förhöret liksom, då var han väldigt så här skarp beskrivning. Ja, jag var ute där och då kom det en man som det var väldigt så där liksom korrekt alltid när de frågar: "Var du på platsen?" Jag var på platsen. Ja, väldigt, väldigt så liksom inövat allting.
Bra röst.
Ja, verkligen.
Ja.
De är inte så duktiga på att lägga pussel kanske.
Nej,
till
exakt.
Exempel, för tillfället. Ja, och det han är väldigt så korrekt, men det kanske han kanske bara var så liksom. Lite så nästan robotaktig liksom. Nästan skrämmande.
G.V. Persson sa att folk sa att det var som att höra Liberace prata. Och då var det en sån här piano, alltså sångare, alltså artist, amerikan, som han lever väl inte sen länge, men nej. Som var väldigt så här färgstark karaktär liksom, hade liksom visst sätt att prata och så.
Kanske inte riktigt håller med helt hundra där på att han låter som honom, men
nej, jag vet inte personligen. Så.
Han lät ju lite sådär, många kanske beskrev sig lite kvinnliga, lite sådär försiktig, men ändå lite så lite försiktig kanske ibland. Fundersam, fast ändå. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Men lite så som jag sa. Typ att han låter lite fundersam. Men han hade väldigt bra koll på allting som hade skett. Och han var väldigt säker på sin sak. Att han visste exakt vad som hade hänt. Liksom, att hitta Palme och så sippra lite blod i näsborren. Och så. Han hade väldigt specifik beskrivning. Sådär, kan jag tycka. Men
jag läste också att han ändrade sin utsaga enligt vad han hörde att vittnena sa. Att han kunde säga någonting och sen bara, aha, sa de det här, då ändrade han lite på. Det var 22 vittnen där och han sa att, nej, men jag hjälpte lägga Palme i sidoläge, men de sa att nej, det gjorde han inte.
Nej.
Och sen så sa han att han jagade gärningsmannen liksom.
Exakt.
Vad heter den här gatan där barackarna stod?
Tunnelgatan. Ja.
Och de sa nej, det var ju mördaren som sprang där.
Ja, det fanns ju vittnen på det också som såg en människa springa.
Ja. Så det är just att hans vittnesmål stämmer ju inte överens med 22 andras vittnesmål.
Nej. Och sen liksom hade han också fel om Palmes kropp också. Att han låg på rygg, han låg på mage.
Okej, okay, ja.
Så han hade ju fel om det också. Men i många, många, många fall som Jan sa så hade han ju verkligen ha väldigt bra koll på det mesta. Så det känns lite inövat på det viset. Alltså det verkligen var satt perfekt alltså.
Att han verkligen har kollat upp det eller blivit coachad av någon annan att gör så här.
Exakt.
Och samma story till alla också. Att det här med att han åkte iväg på semester och sånt sen också. Så berättade han kvällen att han skulle åka iväg till mäster på Idre och sånt. Till väktaren och sånt.
Just det, för att han jobbade över där. Just det. Det var därför han jobbade över, för att han skulle åka iväg med familjen. Ja, precis.
Så att det sa han i förhör också, så allting går ihop liksom. Så man kan inte säga någonting mot det nästan.
Men det är också lite konstigt om man då hade planerat in den semestern redan innan. Liksom.
Mm.
Det är också lite konstigt, för då måste han ju vetat om att de eventuellt skulle vara på bion. Och det, hur fick han reda på det? Liksom?
Ja, det är det som är...
Det känns lite otroligt.
Det är inte så troligt, är det inte? Jag menar bara att han har samma story med Astella. Att han har liksom berättat
det kanske
samma.
Råka blev så bra, liksom. Men han hade den fruktansvärda tur där liksom, också. Att,
mm.
att det blev som det blev, liksom.
Men sen fanns det ju också en lucka mellan bordet och att han kom tillbaka till kontoret med, va?
Ja, så här var det att han stämplade ut 23.19.
Mm.
Det visade, men klockan gick fel, det visade 23.20, men det var 23.19.
Mm.
Men sen så ringde han upp dagen därpå, verkligen, jag måste veta när jag stämplade ut igår. Mm. Då sa de, ja men 23.19, men sen sa han 23.21 till polisen, vilket för att då Palme mördades, alltså vilket betyder att han inte kunde ha mördat Palme om det stämde då 23.21, men det gjorde det ju inte, han hade ju 2 minuter till godo.
Ja.
Och sen så var han ju borta tills han kom tillbaka andfådd till kontoret igen 23.40. Och då hade de ju även, visste de inte om då, att en dörr stod öppen mellan 22.35 och 23.40 någonting.
En timme ungefär, ja.
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg exakt när den stängdes. Ja. Så det tyder ju på att han planerade en flykt liksom, tillbaka väg. Liksom, att han flydde väl kanske runt kvarteren eller någonting och sprang in igen.
Mm. För menar, hur många kan det vara som jobbar klockan 11 på kvällen? Liksom?
Nej, precis. För det är nästan bara, det är ju bara, var ju säkert bara kontor där också. Just där i området då, va? Så det är ju säkert ingen som har gått där liksom, direkt så Luntmakargatan och bara... Utan han sprang väl upp där liksom upp för trappen och så sprang han Johannes kyrka tror det, så sprang han ner igen liksom. Där borta så kom han tillbaka på baksidan och så gick han in vid dörren då. Om någon såg honom så kunde han ju bara sagt liksom att jag sprang efter mördaren men mördaren försvann.
Ja.
Så därför gav han tillbaka igen eller insåg att det utsatte mig för fara liksom, att man inte sprang efter mer liksom.
Och det var väl det han sa också, att jag sprang efter mördaren. Och vittnena sa att nej, det var ju mördaren som sprang.
Men jag menar de som såg, och eventuellt såg honom efter då liksom.
Ah, ja.
När han sprang vid kyrkan och så. Att de, eller gick vid kyrkan. Om någon hade sett honom då, kopplat honom av någon anledning. Så hade han bara kunnat säga liksom att nej, jag sprang efter mördaren. Men jag hann inte fatt eller det. Så nu försöker jag ta mig tillbaka igen till jobbet eller till arbetsplatsen. Eller till platsen. Så det har man sagt, antar jag. Med den här rösten, ja.
Men det låter logiskt. Och att det skulle kunna vara så. Jag ser inte att det är så. Men... Så frågan är nu som tycker jag i alla fall som mest intressant är liksom att, som vi sa, varför han skulle göra det. Om det var bara för att...
Men tror ni att han har gjort det då? Om man säger så. Tror ni på det, på att det är han? Med ganska stor sannolikhet, eller?
Mycket möjligt, tror jag. Men det är man... Utan liksom alls veta så låter det han liksom absolut som han är en bra misstänkt.
Det låter ganska troligt vissa saker, i alla fall. Jag har lyssnat en del på det senaste, eftersom det har blivit så aktuellt nu. Senaste året. Och... av det som beskrivs om den kvällen och de här vittnena så det känns ju som det är honom, men det är också så här som Leif GW säger, det finns ju inget som 100% styrker det, och det är det som är lite störande att inte veta.
Jag tror att det är Christer Pettersson. Nej, det tror jag inte. Jag tror det här är det mest troliga liksom. Och det är definitivt. Men
det finns mycket som kopplar ihop på honom ändå. Han försöker ju sätta dit en annan person också, ett annat vittne som var där. Eller det är ju en av teorierna då, när han springer mot Tunnelgatan där, att han springer förbi det här vittnet då, som ser han springa och ger sina lament om honom för att de inte ska tro att det är han.
Ja. Och det är ju det, varför skulle han ljuga om att han varit ute? Eller det kanske var att han inte ville erkänna att han var ute och drack då, vid 21-tiden. Men sen varför skulle han ljuga om när han stämplade ut också, om han inte hade någonting att dölja? Och sen ljuga säga andra saker än vad de 22 andra vittnena sa.
Mm. Mm. Och ljuger förhör.
På... Vad sa du?
Och ljuger förhör också.
Ja, det tyder på att han har någonting att dölja i alla fall.
Ja.
Mm.
Definitivt.
Men det, ja, det kan känns... ju vara lite så också. Det där med att han ljuger kanske förstorar upp sin egen roll på platsen. För att han vill spela hjälte lite grann. Liksom. För det är ju ganska vanligt med de som är lite... Som han var lite osäker, lite blyg och så. Så liksom, nej, men du vet, jag slog ner förövaren. Eller, vet, eller jag liksom... försöker se lite ut som hjälte liksom.
Ja.
Det är ju ganska vanligt drag hos någon som har lite dåligt självförtroende. Så där, eller själv, inte så självsäker liksom. Det är ju klassiskt. Men sen som du säger, jag tror det kan vara också det att han trodde väl att han ville dölja kanske det där med att han drack, men det fattar ju alla ändå liksom.
Mm.
Också, så det kan ju också vara något. Det visste ju alla vakterna, men de kanske inte sa det direkt till honom. Har du druckit nu liksom? Det gjorde
men jag kanske har missat men det, men berättade han vad han gjorde under hela kvällen? Stämmer ihop det här? Vad sa han att han gjorde istället?
Han sa att han var på kontoret hela kvällen.
Hela kvällen?
Mm. Ja.
Ja, men det stämmer ju inte nu.
Nej.
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 Han var på någon restaurang. Skumt. Och drack och sådär. Och, ja.
Ja.
Ja, mycket som...
Har de kollat vid restaurangerna nära inpå och frågat dem? Om de känner
han har inte bokat bord eller någonting. Utan han var nog bara där liksom. Och sen tror jag inte det var säkert mycket folk. Jag menar, det var ingen som kände igen honom.
Nej, så. Klart. Ja.
Liksom. Och de hade väl ingen bild på honom heller, inte. Så de kunde inte, vad ska de fråga liksom?
Nej, men signalementen som fanns då.
Jo.
Det var väl det, ja. Att de inte ville, eller att han inte var någon, de utredde honom inte.
Nej.
Nej, det är ju det som är problemet egentligen.
Så, säkert om de, alltså, tror jag läste också någonstans, om de hade liksom behandlat honom som den huvudmisstänkta då, så hade han dömt.
Mm.
Jag kommer inte ihåg, jag läste det någon, alltså någon Aftonbladet tror jag, någon person som sa det vet vi ju inte då, eller kanske,
nej,
kan ju ändå vara oskyldig, men då kunde de ju säkert få svar på att jo, en person med signalementet var här och åt middag förut.
Mm.
Eller ja, drack bara eller vad som helst. Sen, men det är ju att de inte fokuserade på att utreda det.
Nej, jag vet, de fokuserade på så mycket annat samtidigt. Det blev ju hur många misstänkta som helst. Och...
Ja, verkligen.
Så de kunde inte fokusera på ett spår, utan det skulle vara 1000 spår de skulle fokusera på istället. Och det är ju en brist i utredningen, tycker jag. De skulle nog direkt ha kollat igenom Skandiamannen och verkligen se om man är misstänkt eller inte. Så, för att så att de kunde gå vidare, så de kunde jobba lite mer systematiskt med det här. Men de kanske ville ha fått tag i gärningsmannen väldigt snabbt. De kanske hade press på sig. Men ja, jag tycker ändå det är ett ganska dåligt jobb att göra på det viset.
Precis. Alltså de har ju så insnuvade på det turkiska spåret och andra saker.
Mm, exakt.
Så ja, oavsett om det var en konspiration att de medvetet kollade fel riktningar eller att de bara gjorde misstag och kollade fel riktningar. Så,
ja, men det är så himla mycket fel riktningar så att det känns ju konstigt om de...
Ja.
Gjorde sig till, om man säger så.
Jo, precis.
Ja, så det är en speciell...
Det enda jag tänker på, det skulle kunna vara att han eventuellt tog sig liksom till brottsplatsen men blev väldigt ställd, du vet, och vågade inte göra någonting, och så tog han sig därifrån igen. Att han gick som tillbaka till kontoret.
Mm.
Men då måste han ju väntat någonstans ganska länge. Så stod det här vittnet som heter Jeppsson eller någonting. Jag tror han stod där liksom bakom Skandiahuset ungefär. Så han såg ju någon komma springande. Då måste den personen då måste Jeppsson ha sett mördaren springa. Och sen måste ju då Stig Engström måste ju ha gått förbi honom. Men jag menar, hade han gått förbi honom där kanske han hade förmodligen frågat, såg du någonting eller något? Han har ju fått någon kontakt med den mannen då, tänker man. Mm. Han har inte bara låtit en person gå förbi liksom, när det precis har skett ett brott liksom. Eller han blivit skjuten liksom. Så
men det var väl så att det var någon konstigt. Som stod vid en korsning lite längre ner på Tunnelgatan som såg en person springa.
Ja, men det var han. Den här Jeppsson.
Ja,
då.
Ja, just det. Ja.
Och då tänker om han hade sett Stig Engström, för Stig Engström, om han istället försökte ta sig in till kontoret igen liksom. Att han ljög om att han hade gjort någonting. Han kanske inte gjorde någonting. Han kanske bara såg när det hände. Och så fegade han ur och så gick han bara bakom tillbaka till kontoret igen. För att han blev för rädd. Och därför var han på sätt och vis först där, men ingen såg honom för han var liksom inte framme vid kroppen. Nej. Han bara hittade på det. Det kanske kan vara så också. Han
ja, liksom
bara
det...
hittade på någon liten historia.
Förmodligen, för jag menar, du nämnde det här med det här vittnet Jeppsson då. Jag vet inte om man faktiskt sett det så, men... Men Jeppsson såg han springa då, och även det här paret då såg ju gärningsmannen springa förbi dem också. Det är väl när de sprang upp för trapporna där vid Tunnelgatan, de såg honom. Och då beskrev ju de gärningsmannen att han liksom var orolig. Han kollade runt över sin axel hela tiden. Och då kanske han personen, för jag såg det här i, det är ju en teori då, om att han då såg den här personen Jeppsson och ville beskriva han som gärningsman istället då för sig själv. Men då är frågan hur han kom tillbaka på så kort tid, Skandiamannen. Och det är där det inte riktigt går ihop, så att ja, jag vet inte.
Det kanske var så att han blev så chockad, vet, att han kanske bara behövde hämta sig typ. Men frågan är hur lång tid var det där emellan nu igen, sa du? Innan han kom in på kontoret igen.
Jag tror Anders. Det var typ... Ja.
Inte om Anders,
det var 23.40, 21 minuter.
21 minuter. Men det skulle kunna vara så att han liksom... Men det är ändå ganska lång tid, 21 minuter. Men det är inte omöjligt att han liksom... Det är så chockad att vet, han bara tog sig bort från platsen och bara ställde sig liksom. Och bara försökte ta in det liksom. Du vet, så här, ja. Lungorna sig så här innan han skulle in igen.
Och,
men 21 minuter lite längre faktiskt.
Ja, det är ganska lindigt. Syns man inte ha kartan framför sig här då, för att kunna se den. Men han kommer tillbaka till brottsplatsen egentligen ju. Skandiamannen. Och blir ju ett vittne då. Till början. Mm. Ja, precis.
Det finns ju även... Det finns något som heter hjältesyndrom. Att folk bara... Vissa till exempel bara skapar en situation. Alltså för att de ska kunna vara hjälten i det. Som där sa egentligen att han... Om det var så att han bara inte var inblandad i mordet. Men han ändå ville... framhäva sig själv som en hjälte liksom i det och få uppmärksamhet.
Exakt, exakt. Ja, nej, det är inte alls omöjligt.
Nej,
ja.
Precis. Nej.
Ja, det, och då var det väldigt olyckligt, för då kanske han har blivit misstänkliggjord fast han är egentligen inte är det liksom.
Ja, det är väldigt väldigt tråkigt. Alltså nu lever han inte då, men för han i efterhand nu då, att om man är oskyldig och av den orsaken bara att han vill få uppmärksamhet istället. Att majoriteten av alla, eller många i alla fall, verkar tro att det är han som är mördaren nu.
Precis, eller så blir det likadant som med Christer Pettersson, att han liksom, det blir en lång process och sen så visar det sig att personen blir friad. Det kanske inte alls är han, det bara blir en ny person, du vet, som man försöker gå, så man försöker sätta dit som det inte är.
Just det.
Det blir likadant igen.
Det har varit olyckligt liksom. Faktiskt.
Och så då får de ta upp det en gång till.
De har inget förtroende kvar längre alltså.
Nej.
Om det blir så. Det, är ju... det blir så en jävla hysteri runt omkring det. Och så bara, det var inte honom ändå. Ja.
Nej.
Känns det känns oseriöst på något vis. Jag gillar inte att de liksom ska gå ut med att vi har honom nu liksom i princip. Och så... kan det ju sluta med som du säger att de kommer fram till att han inte är, det inte var han.
Nej.
Vem är det då liksom?
Nej.
Så kan de inte hålla på för evigt.
Ja, de men det de ska lägga de ner det, men då kanske de lägger ner det och säger att det inte var, att vi kan inte säga att det var han, och så lägger vi dem ner det och sen så kanske plockas upp igen, du vet, längre fram. Då om det finns ett behov av det.
Ja.
Ja, det är intressant att se vad som kommer hända liksom.
Vad Peter tror ni? Det var väl i juni de ska presentera en...
Jag tror det var sagt här i juni någonstans. Jag kommer inte ihåg exakta datumet så. Jag vet inte om de har lagt det heller. Men det var i juni, vet jag. Att de ska gå ut med det.
Ja, så det är ganska snart nu.
Och vad tror ni de kommer säga?
Jag tror de kommer... jag tror mycket tydlig på Skandiamannen. Så jag tror de kommer... säga att det är honom i princip och sen lägga ner fallet.
Lägga fram lite bevis kanske, alltså så här, liksom att det här vapnet kan vi koppla till den här personen, och de har ju också tagit DNA då. Lite som det här med Golden State Killer, att de har kunnat ta DNA på familjemedlemmar för att fastställa om det stämmer överens, kanske om det finns, du vet, någonting på mordvapnet eller något sånt, du vet, något här. Fingeravtryck eller något sådant.
Det hade man ju hoppats på i alla fall, att de har. Annars blir det svårt att tro dem om de inte har något.
Ja, det kommer inte gå annars.
Konkret.
Nej, men det är så länge sedan. Men det är ju som Golden State Killer som Anders berättade där med för oss när vi gjorde det avsnittet, att de hade fastställt att det var han genom DNA så många år efter liksom.
Ja, det är en galen story. Det ska ni lyssna på, tycker jag.
Ja, flera årtionden. Väl 30 år, tror jag.
Ja,
det är samma som nu,
40,
typ.
40 år, va? Typ.
Ja,
40 år. Ja.
Ja. Men det är ju nästan som nu då. Det är också, vad blir det? Vad är det? Hur många år är det nu?
34 år.
34 år.
Mm. 86.
Ja. Så det är ju ganska likt.
Exakt.
Ja. Okej, nej, det var intressant. För de har ju tagit, det var väl hans släktingar de tog det igenom. Men vad där i så fall, vad de kopplar ihop det med. Alltså,
ja, vadå, hittar man några fingrar typ på... Nej, man har inte hittat mordvapnet, va?
Nej.
Det är det som att man kanske misstänker att de kanske har gjort nu då. För de har sökt igenom, du vet, och förhört folk från familjen och tagit så här DNA-prov och så. Så att de kanske har hittat något. De kanske har hittat något. Det är det man...
Det hoppas vi, om de har gått ut med att de har hittat med stor sannolikhet vem det är, så hoppas jag att de har något sånt. Ja. Det är kanske det de har hittat, som du säger. Det har varit väldigt kul om det var så, tycker jag.
Det.
Något annat.
Svårt att bevisa det på något annat sätt, känner jag. Liksom. Mm. Det går liksom inte riktigt att...
Här kan man inte riktigt gå på ord, om man säger så. Här måste man bevisa, tycker jag.
Jag tror de flesta, alltså flesta personer, jag tror till och med att vi, när vi pratade om det här senast, sa att att aldrig kommer klaras upp, förmodligen.
Mm.
Så det vore ju väldigt kul om du gjorde det.
Mm.
Ja.
Så... Då känner jag bara att det viktigaste är att liksom sanningen kommer fram.
Mm.
Hur varen än, hur sanningen än ligger till liksom.
Mm.
Så om det var han då, Engström, så att det klargörs.
Jag tror det aldrig kommer klargöras. Förlåt om jag avbryter. Jag tror det aldrig kommer klargöras om det inte är Stig Engström. Så tror jag det är bara, folk kommer bara glömma av det.
Kanske.
Precis, så då är frågan liksom om det är han som jag tycker är sant.
Ja.
Hade han hjälp av någon liksom? Eller var fler inblandade, eller var det bara han i så fall?
Ja, just det.
Ja, vi får ju se vad som händer, helt enkelt.
Ja, ska det närma sig.
Men det var intressant att prata med er om det här. Det
var väldigt intressant.
Ja. Ja, men då får vi nog tacka för oss, ja. Och så... Ja. Hoppas att ni tyckte om avsnittet, och se till att följa oss på de plattformarna ni lyssnar ifrån där. Så hörs vi nästa gång.